Vad jag menar till Jonny nu, det var att han frågade mig när jag kom: har du fått någonting? För vi brukar lita på om vi har fått någonting från Gud som vi ska ta. Vi sätter inte någon gärna gång att konstruera någonting själv. Och då vet vi inte alla gånger: har jag fått någonting, eller Jonny har fått någonting, eller någon annan? Då måste vi liksom försöka släppa fram det. För det är liksom det som Gud har kommit med som är det viktiga. Så då brukar jag alltid checka av varandra. Och på måndagen brukar vi normalt checka av med varandra om någon har fått någonting. Och jag bara använt ett sånt uttryck: har du fått någonting? Det låter så trosvist. Har du fått någonting från Gud att förmedla? Ja, jag har fått det. Och du hade fått det också. Och så där fungerar det ibland. För att eftersom jag inte mår så bra alla gånger, så kan det hända att... ja, fast inte ni vet det, för vi annonserar ingenting. Att det kanske tänkt då att jag ska säga någonting då, som John och jag pratar någonting. Och så visar det sig att det kommer inte funka imorgon. Jag orkar inte. Ja, men då har han någonting i beredskap. Och hittills har Herren inte svikit oss en enda gång. Jag tycker det är fascinerande. Vi har fått någonting varenda gång vi har träffats hittills. Och nu är det risk att man blir slö och likgiltig och slapp istället. Jo, för att man går och tänker så här: jag litar på Gud. Då sätter man inte igång och förbereder någonting själv. Och jag har varit med liksom att när jag åkte hit, jag hade ingenting. När jag kom hit så hade jag det. Vad som man skulle prata över då. Och då är det väl oftast någonting som Gud vet så här att ja, han har väl lagt ner någonting redan innan. Och då presenterar han bara temat. Sen får man ju prata som man gör då. När man är ärlig så brukar det gå in dit det ska gå in bara ändå. Men idag vart jag mest glad över Lennart, för karen går omkring och går här. Utan stylter. Eller kryckor. Det är ju fantastiskt. Och jag var så dum i skall. Jag snackade om att man har dålig tro. Jag frågade: har du fått några nya droger eller mediciner? Eller? Nej, jag har börjat bli läkt. Ja, så där är det med oss stackars människor. Åtminstone med mig. Att man pratar om tro, men ibland ska man fundera: har man någon själv? Ja. Jo, det finns nog ibland. Iris står i en slags bönetjänst, tror jag. Ja, det har jag bekräftat, och det tror jag har känts riktigt hos dig också. Och det finns folk som har sådana tjänster. Det är ju inte någon av nådegåvorna direkt. De uttrycks inte så. Men det finns faktiskt en sån funktion i Guds kropp. Och alla ber vi ju. Men sen finns det alltid några särskilda då, som Gud har utvalt, skulle jag vilja säga. Till att sån särskild tjänst. Och det är en stor, det är den tjänst som bär upp allting annat. Men de människorna får ju synas minst. För det är ju inne i kammaren som man gör nu, i bakgrunden. Där byggs det kanske det största upp där det inte syns inför människor. Och det där kan man nog säga så här, att det är ganska typiskt Gud att agera så. Det som ingenting i världen är, det som vi ser ner på lite föraktfullt och överlägset, det utväljer Gud oftast. Och varför det är det? Ja, han kan ju använda vem man vill. Så han kan väl ta en stor hög människa också. Nej, men han tar den där lilla som vi andra ser ner på. Så att vi samtidigt får liksom ödmjuka oss lite och inse att Gud är Gud. Och vi då lyssnar efter Guds röst, då kommer vi kunna höra den. Om det så är en kille som ligger i diket, som alla har kastat bort. Har vi bara lärt känna Gud, så kommer vi att höra rösten. Vem som än som förmedlar den. Det hänger inte ett dugg på vem jag är. Åh nej, det hänger någonting på vad Gud är. Och är det så att vi skulle bli helt tyst, då står det också skrivet så här: då kommer han att få stenarna att ropa. Så vi har inte särskilt mycket att berömma oss någon av oss. Gud, han är Gud, och han klarar sig gott och väl utan oss. Det gör han verkligen. Men det är ju så att han har nåd, och han har ju skapat oss människor. Så att han gör oss ju delaktiga i sitt verk. Vi är ju faktiskt skapt till det. Och det är klart, Gud vet ju vad han har gjort oss till. Så då säger han väl till att det blir så också. När man då står inne i bön, som kan vara av olika sort och olika grad, så vill jag fortfarande säga liksom att det är en av de största grejerna i Guds kropp. Det är det som bär upp allt det andra. Det finns inte en predikant som förmedlar någonting från Gud utan att det finns några förebedjare på gång någonstans. Det är det som bär upp allting. Och det är egentligen inte människorna själva heller, utan det är deras bön till Gud som är grejen. Och det står till och med skrivet som så att en bön från en rättfärdig hjärta, det har makt att åstadkomma ganska mycket. För själva bönen är någonting särskilt som vi inte ska underskatta. Och vi kan gott och väl ge uppmuntran till de vi anar är bedjare, för de får väldigt sällan uppmuntran. För de syns inte så ofta. Men det betyder inte att vi behöver glömma bort dem för det. Just de där som inte syns, de där minsta, de där som har det svårast, jobbigast, det är de vi ska ge uppmuntran. De som är starka och så, de klarar upp det själv tills de kommer i sina svackor. Det är en del av kärleken att agera så. När vi då står i bön, då kan vi hamna i olika lägen, för löfterna kring bön är väldigt stora från himlen. Några löften är som så att om du ber i mitt namn så ska du få den. Ja, vi var inne på det lite tidigare att Gud har ju förklarat mer än så. Man säger att ni får ber, men ni får ingenting för ni ber dåligt. Man kan ju be efter bara sina begär också. Men det står faktiskt när vi ber i Herrens namn, då får vi vad vi ber. Och då är det frågan då, ska inte vi lära känna Herren då så vi vet hur vi ska be? Är inte det viktigast först? Då vet vi sen hur vi ska be. Ja, då tror jag att det funkar. För det är klart att om vi känner Jesus, då kommer vi inte vi att be om något ont överhuvudtaget. Vi kommer knappast att be att Gud ska tillfredsställa något av våra begär. Ja, då kan vi ta bort den där minussidan. Kvar blir det här som Gud gärna vill besvara, det som är gott. Och då får vi några bönesvar också. Sen är frågan om vi ser det. Inte alla gånger vi ser de bönesvar vi har fått. Men sen kan det också hända så här att vi står i bön, vi kan stå länge och det händer ingenting. Jag är säker på att vi alla har varit med om det. Gud, jag vill ha någonting. Och jag får inte. Så har Gud blivit sur på oss då? Nej, det behöver inte vara så att han har blivit sur på oss. Det är kanske så att vi ber om någonting som inte är bra för oss. Och då får vi ju ett svar ändå, men svaret är ju nej. Sen finns det andra lägen som kanske mer vårt land ligger i på ett sätt. För egentligen är det ju tänkt att de kristna i varje land även ska be för regering och sånt också i varje land. Så är vi anmodade att göra. Det betyder att Gud har tänkt att vi även ska tänka på landet vi bor i när vi ber. Och då ska vi inte be om krig och mord. Då ska vi be om det som är gott som landet behöver. Vi ska be om välsignelse över de som har fått posterna att sköta vårt lands angelägenheter. Och ibland så händer saker som är dumt ändå. Det kanske inte blir alla gånger som Gud har tänkt. Det kanske blir något annat i ett land ändå. Och då måste Guds folk börja fundera på hur det är ställt med dem själva. Vissa äldre individer, och även yngre för den delen, men det brukar vara vanligare hos lite äldre som har varit, gått med Gud länge, de går då in i fasta av olika slag. Och det är ju faktiskt det kanske inte fastan i sig som är själva vapnet i det hela, men det är just den här ödmjukheten som man gör i fastan. Den åstadkommer någonting, men ändå inte alla gånger. Så ibland så kan man bli väldigt förvirrad. Hur är det här Gud? Ja, för det första är det inte jag som är Gud. Så hur mycket jag än fastar eller ber så ska det inte bli som jag vill. Utan det måste ju få bli som Gud vill ändå. Men kom ihåg det här att jag började med att säga att vi börjar känna till Jesus lite först. Så vi vet ungefär hur vår bön ska vara. Och då är vi inne på ett intressant kapitel. Jag har tagit ett exempel från gamla och ett från nya testamentet. Och det handlar just om fasta och bön. Och då ska du få se sambandet som du kommer här. Jag hade lika gärna kunnat lyssna bara på Johnnys inledning, för det var det handlade om. det här. Här blir det krångligare. Från Jesaja 58. Då handlar det här kapitlet handlar ju i första hand om Israel då. Och i dem som fick den här hälsningen. Judarna och Israel. Och de var ju, ibland var det gott i landet och ibland var de hotade av fiender och sånt där. Och ibland så ledde de för sin Gud och ibland så glömde de Gud och gjorde allt för annat. Det gick upp och ner hela tiden. Och likadant i våra liv skulle jag vilja påstå. Det går nog lite upp och ner ibland. Men när man börjar läsa där då börjar jag från vers 1 då. Ropa med full hals, håll ej tillbaka. Höj upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk deras överträdelser. För Jakobs hus dess synder. Väl söker de mig, dag ut och dag in, och vill ha kunskap om mina vägar, som om de vore ett folk som övar rättfärdighet. Och inte överger sin Guds domslut. De frågar mig om rättfärdiga domslut och vill att Gud ska komma dem nära. Varför fastar vi när inte du ser mig? Varför späker vi oss när du inte märker mig? Men se på er fastedag gör ni vad ni har lust till. Och alla era arbetare driver ni hårt. Ni håller er fasta med kiv och trätor. Ni slåss med onda nävar. Ni fastar inte på ett sådant sätt nu att ni kan göra er röst hörd i höjden. Stanna en liten bit där. Här står det alltså några saker. För det första så säger Gud här. Ni fastar inte längre. Nu säger inte han det här till oss. Utan det här är en hälsning till Israel. Så att ni kan göra er röst hörd i höjden. Det upplyser Gud israeliterna om. Å andra sidan säger han också så här. Ni kan alltså göra er röst hörd i höjden. Annars skulle han inte behöva säga att just nu så gör ni inte er röst hörd i höjden. Alltså kan vi det. Och det vet vi när vi har varit i bön att det fungerar. Sen fortsätter vi. Skulle detta vara en sån fasta som jag vill ha, en dag då människan ödmjukar sig, där har vi en nyckel i fastan. Det var Herren egentligen ute efter, att människan ödmjukar sig. Och det gör man minsann i fastan. Efter tredje dagen i fasta så händer det någonting inom en allmänhet. Runt sjätte, sjunde dagen då kan man börja få röra sig mot salighetens höjder, som man brukar säga. Runt femtonde dagen får man börja fundera på om det inte är dags att trappa ner. För man är inte Jesus. 40 dagar är tufft. Så att, men det är fullt med, det händer någonting i fastan. Jag har fastat någon gång i början när jag var kristen och trodde att jag gjorde någonting jättebra och var jätteduktig. Och gick och talade om det för varenda en. Att jag gick och fastade. Ja, det hände ingenting, det var bara jobbigt för mig. Det går inte att lura Gud. Det fick jag lära mig ganska fort. Nästa gång jag var i sån där fasta, som egentligen inte var någon riktig fasta. Jag vet ju nu att det är en ödmjukhetshandling inför Herren. Men jag hade någon sorts ekonomisk fasta. Jag hade helt enkelt inga pengar. Så jag hade inte kunnat köpa någon mat. Och då passade jag på att förändra det på något vis. Då, så jag gjorde någon sorts fasta, eftersom jag ändå inte hade någon mat att äta. Jag kunde lite gärna fasta. Men det liksom var fel motiv. Och det var ingenting av det heller. På småningom så lärde jag mig det här att när man fastar, då ska ingen veta om det. Man gör det för Herren. På samma sak som bedjarfolket har. Ni vet, gå in, stäng om er i er kammare. Gör det inför Herren. Gå inte och skryt inför folk om vad duktig du är. Gör det inför Gud. Och det får effekt. Fastan är inte någonting som inte påverkar. Just fasta vet ni, både gamla och nya testamentet pratar med jämna mellanrum. Och Jesus när han förbereddes i sin tjänst så var det 40 dagars fasta ute i öknen. Så det är ingenting som inte ingår så att säga. Men det är inget tvång heller. Jag skulle vilja säga som så att alla är inte ämnade att fasta. Man måste kanske ibland lyssna på vad läkaren säger också. Det beror på hur man har det. i sin kropp om man verkligen ska göra det. Det finns dåraktighet också i det hela. Och bara man att tro att man ska ha någon ekonomisk fasta eller någon bantarfasta, då bör man snabbt gå till en själavårdare som kan liksom rikta något rätt håll igen. För det är väldigt dumt att göra andliga övningar som man vet får en negativ effekt. Det kommer ju att påverka min tro. Jag tror ju att jag gjorde någonting för Gud. Och så blir det ingenting av att tänka, ja, så är Gud så här. Nej, det är inte alls, det var du som försökte lura han. Ja, men då har inte jag fattat än. Ja, men då ska vi låta någon tala om det för dig. Du kan inte lura Gud. Han finns överallt. Och han vill bara gott. Så följ han då, så får du se vad som händer istället. Istället för att följa dina egna idéer. Guds idéer är långt bättre. Då blir det hela vägen in i evigheten. Det gör inte våra. Då väl. Om vi fortsätter här då. Då har vi fått se den här. Den här mer varnande sidan som Jesaja 58 börjar med. Sen kommer den här fantastiska sidan. Det här är ett otroligt kapitel alltså. Så säger Gud så här plötsligt. Nej, detta är den fasta jag vill ha. Och vad är det då? Jo, du ska lossa orättfärdiga bojor. Du ska lösa okets band. Släppa de förtryckta fria. Bryta sönder alla ok. Och du ska dela ditt bröd åt den hungrige. Skaffa de fattiga och hemlösa en boning. Kläd åt den nakne. Kläd den nakne var den ser honom. Och dra dig inte undan från det som är ditt kött och blod. Det är fasta enligt Gud. Alltså det går inte ut alla gånger på att inte äta mat. Det kan ju vara en sorts fasta det också om man gör det på rätt sätt. Med rätt inställning. Här ser vi kärleken uppräknas lite styckvis. För när du älskar din medmänniska, då kommer du att lossa orättfärdiga bojor. När du älskar din medmänniska, då kommer du att släppa dem fri om du förtrycker dem. Tänk dig att du lever väldigt länge tillbaka och du är slavägare och du har slavar. Och så helt plötsligt upptäcker jag älskar de här människorna. Tror du att du kommer att behålla dem som slavar då? Nej. Då släpper de ju fri. Och när du släpper dem fri, då vill de ännu mer vara hos dig. Men man ska inte utnyttja det. Och ja, vi fortsätter här. Klä dig nakna var du än ser honom. Vi ser inte så många nakna i vår kultur. För det första lever vi ganska mycket norrut. Och för det andra har vi myndigheter som hjälper till med kläder och sånt där. Men de pengarna kommer ju också från folket på ett sätt. Ja, det gör de, det är genom skattemedel. Men om vi skulle göra det då? Om det kommer en broder eller en syster till oss. Kanske inte helt naken. Men vi ser att det saknas kläder här. Ja, men gå och titta i garderoben, hur du har den hemma. Går inte att dela med sig. Jo. När Jesus själv då sen säger så här att den som har två skjortor. Han ska dela, ge den ena till den som ingen har. Ja, men han predikar dem rätt fasta där. Det är fantastiskt. Och vad är löften med det här som Gud säger sen? Först har han varna och visa det här är fel fasta. Ni kan inte göra er röst hörre höjden om ni håller på så där. Så här ska ni göra, säger Gud. Så gör rätt fasta, för då kommer det bli så här. Då blir jag så här, säger Gud. Eller han. Då blir jag så. Då ska ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden. Och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig. Och Herrens härlighet ska följa i dess spår. I dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga. Alltså Gud ska säga det. Se här är jag. Tänk att Gud lovar att säga till oss. Här är jag. Här är jag. Har ni varit med om det där någon gång? Vart är du Gud egentligen? Det är ett kaos runt omkring överallt i mitt liv. Jag vet inte ens åt vilket håll jag ska gå längre. Nästa steg är jätteviktigt. Åt vilket håll är det Gud? Och så chansar man. Men då kan man få komma in i ett läge här då Gud säger, så här är jag. Ja, då lär man nog gå åt det hållet. Det skulle jag tro. Om du gör dig av med varje slags ok. Om du slutar att peka finger och tala onda ord. Om du delar med dig åt en hungre av det du har och mättar den som lider nöd. Då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli lik middagens ljus. Det där är inte några dåliga löften från himmelens skapare. Men så han säger faktiskt det här till Israels folk. Och sen ska vi tänka, gäller det oss då? Ja, det gör det. För i och för sig kallas vi hedna kristna. Och den benämningen följer med under hela tiden. Men det är en geografisk benämning. Det är en geografisk benämning. Hedna kristna. För vi är omskurna i våra hjärta, enligt ordet. I vår tro, dopet och omvändelse så har vi blivit omskurna i vårt hjärta. Så är det så att det skulle krävas en omskurelse så är det redan gjort. Så man kan säga att vi är Guds folk. Vi är kanske inte det som kallas för Guds egendomsfolk. För att jag säger det här är, det är geografiskt. Men nämnt det där. Men vi tillhör absolut samma trä, rötter och stam. Och det är nog väldigt svårt att komma från det också. För går man tillbaka i släkthistorierna så gå tillbaka till syndafallet. Mormors, mormors, marmors, fars, fars, far. Hur långt man nu ska gå. Klev jag av arken en gång. För oss alla. Så visst har vi samma ättetavla. Det heter det så, Iris. Ättetavla. Släkttavla. Ja, det heter så. Ja.